Du är här för att du vet någonting. Vad det är du vet kan du inte riktigt förklara, men du känner det. Du har känt denna vetskap länge, kanske till och med hela livet. Det är något som inte står rätt till i vår värld, men du vet inte vad som är fel. Det skaver som en flisa i ögat på dig och håller på att driva dig till vansinne. Det är denna känsla som har fört dig hit idag. Förstår du vad jag pratar om? Vill du veta vad det är? Om ni är en filmnörd som jag och min make, så kan det hända att ni känner igen de här fraserna. Det är en väldigt fri översättning gjord av mig av en replik från filmen Matrix, där Morpheus säger det här till huvudpersonen Neo. Och jag tycker att när jag såg den här förlitelsen så sammanfattade de här raderna väldigt mycket hur jag känner inför våran värld idag. Det är någonting som skaver. När jag tidigare har predikat så har jag utgått ifrån ett tema. Och sen har jag valt bibelord utifrån det. Men idag gör jag faktiskt lite annorlunda. Idag var det bibelordet som kom till mig först. Och utifrån det så har det blivit ett tema. Och det bibelstället jag ska läsa är väldigt välkänt för mig. Och kanske för några av er också. Men Bibeln är ju ganska förunderlig bok på det viset att hur många gånger man än har läst ett ställe så finns det alltid någonting nytt att upptäcka. Rätt som det är en dag så får man en ny insikt när man läser välkända rader. Och det var precis vad som hände när jag läste det här. Och vi ska läsa tillsammans ifrån Matteus evangelium kapitel 6. Vers 19-34. Och det kommer upp här också. Och där står det så här. Samla inte skatter på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal och mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat så blir det mörkt i hela din kropp. Och om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än föda och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelska fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Och om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. För ett tag sedan, det är ganska lång text det här. För ett tag sedan så lyssnade jag på en podd. En kristen sådan och hörde en teolog berätta. Det var någonting där som hon sa som jag fastnade för och som kom tillbaka till mig när jag läste den här texten. Hon berättade att den grekiska grundtexten som Nya testamentet är skrivet på är lite klurig på så sätt att det används inte punkt eller komma och det delas inte in i stycken. Nu får väl pastorn rätta mig om jag har fel i detta, men det var så jag fattade det. Men på så sätt kan man säga att det är ganska svårt att veta vad som hör ihop, vad som ska vara ett stycke och ett tema och vad som inte gör det. I våra översättningar, de finns ju lite olika svenska översättningar, så är det här stycket indelat i allt ifrån 2 till 4 stycken. Man har tolkat det lite olika vad som hör ihop. Men när jag läste det här så tänkte jag, ja, men det här kanske faktiskt är ett stycke. Allt ihop hör ihop. Och det som slog mig då är att det här avsnittet om att inte göra bekymmer, då hamnar i ett helt nytt ljus. Det gjorde det för mig i alla fall. Stället som jag läste från kommer från Bergspredikan. Och där ägnar Jesus en hel del tid åt att varna för just bekymmer. Och vad är då bekymmer? Jag slog faktiskt upp det i vår svenska akademins ordlista. Och där står det så här. Att bekymmer är en särskild anledning till oro som gäller skrämmande eller besvärliga omständigheter. Eller personen som orsakar dem. Och synonymer som anges är vedermödor, svårigheter, sorger, fruktan, plågor, farhågor och trångmål. Det är ganska starka ord som signalerar att bekymmer, det är något mer än bara en liten lätt oro, någonting som man lätt viftar bort. Utan det är bekymmer. Det är någonting som inger fruktan och som skapar sorger och plågar oss. I det här sammanhanget, Bergspredikan, så talar Jesus till en stor folkmassa som bor i ett samhälle där hunger, svält och otrygghet, hemlöshet, var någonting som faktiskt var en realitet för ganska många skulle jag tro. Och jag tror inte att Jesus menar så här bokstavligt som det låter. Att de inte ska oroa sig för om de kan sätta mat på bordet till sina barn. Eller om de ska ha kläder att sätta på sin kropp eller tak över huvudet för natten. Jag tänker att Jesus menar någonting mycket djupare. En mycket värre form av bekymmer. Bekymmer som skymmer sikten, som skymmer Gud och gör att vi glömmer allt som han har lovat oss. Som gör att vi glömmer våra prioriteringar och gör alldeles fel val. Vi blir liksom slavar under en annan herre och låser in oss själva i vårt eget lilla fängelse. Jesus ger i det här stället den här andra herren, eller slavdrivaren som man också kan kalla det, ett namn. Han kallar det för mammon. Och det är kanske ett litet lustigt begrepp som vi inte precis har i våran svenska vardagsvokabulär. Och det brukar oftast översättas med pengar rakt av. Men jag tror faktiskt även där att det är någonting bredare och djupare som Jesus menar än bara sedlar, mynt och lite ägodelar så att säga. Att mammon syftar på något större. Att det syftar på de konsekvenser som pengar gör och att vara förfäst vid sina pengar. Vara fäst vid rikedom. Allt det här, hur du ser på andras värde, vilken status du har, vilken status du ger andra. Hur du bemöter andra människor. Hur du ser på ditt eget värde. Hur du väljer att prioritera din tid. Vilka val du gör när du är på ditt jobb. Vilka val du gör när du är i affären. Och vilka val du gör när det gäller dina relationer. Allt det här tror jag liksom ryms i det här begreppet mammon. Alla konsekvenser som kan bli av det. Och jag ska ta ett exempel för att förklara kanske lite mer vad jag menar. Vi såg ju Mattias här innan som blev bunden, och snart kanske det blir lite tydligare att det var, ni kunde se att det var olika saker som drog i honom. Och om vi säger att man ska välja ett nytt jobb, eller kanske välja hur mycket jag ska jobba, såvida man nu har valmöjligheten vill säga. Vad är det som avgör vilket jobb du väljer och hur mycket du jobbar? Är det det faktum att du har ett jobb som du älskar, som du vill lägga all din tid och energi på, som stimulerar dig och ger dig en djup tillfredsställelse? Eller är det de fantastiska arbetskamraterna som du jättegärna vill hänga med så mycket som möjligt? Eller är det som avgör hur mycket tid du får över för dina barn? Hur mycket de behöver gå på skola, fritids och så vidare? Hur mycket tid du får med din man eller din fru? Hur mycket tid du har över till att träffa dina vänner? Är det statusen du får genom ditt jobb som avgör? Vilken möjlighet till karriär du har att göra? Eller det kanske är din framtida pension. Tjäna så mycket pengar så du kan få så mycket pension som möjligt. Eller kanske är det de där resorna som lockar. Eller spa weekends som du gärna vill göra åtminstone några gånger per år. Eller restaurangbesök. Allt det här är naturligtvis faktorer som jag tror spelar in hos oss alla. Mer eller mindre när vi väljer vilket jobb vi ska ha och hur mycket tid vi ska lägga på vårt jobb. Det är naturligt och det är inget fel i sig. Men vad är det som fäller avgörandet? Vad är det? Vem är det som är herre? Vem är det som är herre i ditt liv? Vem är det som är herre i mitt liv? Om vi tittar på våran värld idag så ser vi, tycker jag, väldigt tydligt att längtan efter rikedom och makt är det som styr i de allra flesta lägen. Vår världs okrönte kung är definitivt mammon. Och konsekvenserna är inte så svåra att se. Krig, människohandel, drogmissbruk, skilsmässor, psykisk ohälsa och ensamhet. Allt det för att Gud har petats ner ifrån tronen. Och det är mammon som får vara herre istället. Nu har jag kanske varit lite negativ här ett tag. Men det är inte det som är poängen med det jag vill säga idag. Poängen är att det finns hopp. Och det är det som Jesus presenterar i bergspredikan. Det finns en annan väg att gå. En väg där mammon inte tillåts att ta makten över oss. Jesus kommer med goda nyheter. Och han säger, sök först Guds rike. Och vi ska läsa lite längre fram i Matteus kapitel 11. Med början vers 28. Så står det så här. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag vill skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Då ska ni vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Gud vill inget hellre än att lätta på de bördor som tynger oss. Och han vill inget hellre än att befria oss ifrån det här fängelset och från slaveriet under mammon. Precis som du såg här Mattias, först klamrar han sig fast i Gud. Han söker Guds rike och plötsligt är det inte lika lätt att rubba på honom. Och till slut, till och med, så kan han bli fri ifrån de här grejerna som drar i honom. Och vandra runt fritt medans pengar, jobb och alltihop det här som världen vill pracka på oss försöker att dra oss lite i Gud, men utan resultat, för han rubbas ju inte. Den dagen som du förstår i djupet av ditt hjärta att du är älskad ovillkorligen och rakt igenom, så tror jag att behovet av att få den bekräftelsen som prylar, status och makt har försvinner. Det är ändå en väldigt bedräglig bekräftelse som kan försvinna från en dag till en annan. Men bekräftelsen och kärleken från Jesus, den är evig och den förändras aldrig. Gud kommer inte säga till dig att du ska sluta jobba, om ni tror att det är det jag menar. Vi behöver jobba, så att säga. Det är meningen att vi ska jobba. Det är så det ser ut, för att sätta mat på bordet och så vidare. Men han kan hjälpa dig att hitta en balans i livet. En balans där du jobbar tillräckligt mycket för att kunna ha det du behöver. Mat, kläder, tak över huvudet och så vidare. Men inte så mycket att du riskerar din egen hälsa. Inte så mycket att du riskerar dina nära relationer. Inte så mycket att du inte har tid för dina vänner och inte har tid för Gud. Han lovar absolut inte att du ska ha fullständig frihet ifrån allt vad oro och smärta innebär. Men han lovar frihet i vetskapen att han vill hjälpa dig att bära allt det här. Och han vill också hjälpa dig att förvalta de pengar du har, de ägodelar du har, de möjligheter du har. För när du tillåter Jesus att vara herre i ditt liv, då är du herre över mammon. Då tar du liksom ifrån honom makten. Och hur gör man då det här? Ja, det första det är att ta emot Jesus. Att kasta sig runt i armarna på Jesus. Och ta tag i honom. Erkänna honom som herre i ditt liv. Det andra är att läsa Bibeln. För där finns det så många goda exempel på, speciellt i Nya Testamentet, på hur Jesus vill att vi ska leva för att må så bra som möjligt. Och det finns även dåliga exempel, självklart, där i, som vi kan dra lärdom av. Och sen be till Gud. Och försöka att också öva oss i att lyssna till hans röst. En vän till mig sa en gång att när han gick till affären och skulle handla mat, så brukade han, när han stod vid fruktdisken, så brukade han fråga Gud så här lite. Ja, men Gud, vilket äpple behagar dig idag? Vilket ska jag välja? Och det kan ju synas lite märkligt. Jag ska erkänna att det tyckte jag också, så att säga, innan jag hade funderat lite på det. Men faktum är att Gud är intresserad av alla val vi gör, så länge vi vill involvera honom i det. Man kan öva på att lyssna, och det krävs övning, för att det är ingenting som ger sig bara så där. För idag så översköljs vi av så många röster från olika håll. Mattias, han hade ju 4 rep som drog i honom. I verkligheten så är det betydligt många fler saker som vill dra i oss. Och betydligt fler röster som vill påverka oss. Men till slut, när vi har övat på att lyssna efter Guds röst, så kommer vi att känna igen honom. Känna igen hans röst, känna igen doften, känna igen utseendet. Precis som ett litet, litet barn lär sig så fort de har kommit ut ifrån mammas mage. Låt Gud leda i alla stora beslut. Självklart kan du låta honom leda när du väljer äpplen också. Du väljer nivån, så att säga. Men det viktigaste är att du involverar honom i de stora besluten. För då fråntar du mammon makten över ditt liv. Och du låter Gud befria dig. Och om det är så, vi ska efter här så ska vi sjunga lite lovsång tillsammans. Och det kommer finnas möjlighet att be. och du kan be själv där du sitter i din bänk. Men du kan också få hjälp med personlig förbön. Sofia kommer sitta där och jag finns också tillgänglig. Om du vill ta emot Jesus för första gången och låta honom bli herre i ditt liv. Eller om du vill ta emot Jesus igen. Låta honom på nytt bli herre i ditt liv och kanske ännu mer. Så kommer möjligheten att finnas. Ta den. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är här idag och för att du vill tala till oss, Herre. Jag ber dig nu att du ska viska i var och en i deras öron där de sitter, Herre. Viska dina ord av kärlek. Jesus, jag ber dig att du ska ge oss modet att ta chansen att påbörja en ny väg tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen.